Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext vill jag påminna om Bibelhelgen den 19 och 20 april med fördjupning i Efesiebrevet med undervisning av Timo Lato och Jonathan Årdal. Anmäl dig till expeditionen senast 12 april. I mer information och anmälan finner du på www.ffg.se. Jag vill också nämna om nya böcker ur vårt bokförlag Pro Veritate, Bengt Hägglunds kunskapsteori och metafysik i ny utgåva med kommentar av Tommy Johansson och småskrifter som har tryckts på nytt. Gå in på vår hemsida för mer information om senaste nytt på bokfronten. Men nu Daniel Johansson.
Första årgångens evangelium för tredje söndagen i påsktiden kommer från Johannes kapitel 10, vers 1 till och med 10. Och vi börjar med en språklig genomgång. I den första versen lägger vi märke till konstruktionen ho me eis erchomenos, alla anabainon. Notera att det andra participet anabainon saknar artikel. Här är det fråga om en variant på konstruktionen artikel, substantiv, kai, substantiv, där den inledande artikeln markerar att båda substantiven refererar till samma sak. I detta fallet markerar den första artikeln att det är samma person som inte går in genom dörren som den som klättrar över från ett annat håll. Ordet alachofen är ett hapax legomenon och förekommer bara här i Nya testamentet. Betydelsen är från något annat ställe. Så går vi fram till vers 4. Verbet ekballo kan inte betyda kasta ut som det vanligen gör, utan här måste det ha betydelsen leda ut. Herden kastar knappast ut fåren. I den här versen lägger vi också märke till att verbet oidasin, de känner, står i tredje person pluralis. Eftersom dess subjekt är ta probata, fåren i plural, är det väl helt naturligt att det är så. Men faktum är att tredje person, substantiv i pluralis i neutrum, vilket är fallet här, ofta tar sitt verb i tredje person singularis. Och vi ser ett exempel på det i föregående sats där fåren har verbet akolothei i tredje person singularis. Det är möjligt att det står i tredje person pluralis här för att inte missförstånd ska uppstå vad som är subjektet, herden då som är subjekt tidigare i versen eller fåren. Det är för övrigt likadant i vers 5 och 8 att ta probata ha sitt verb i tredje person pluralis. Vers 5, ome akolothesosin, är ett exempel på grekiskans starkaste form av negation. Normalt följs ome av konjunktiv, men kan ibland, som är fallet här, följas av futurum. De ska aldrig någonsin följa någon annan i betydelsen. I vers 6 stöter vi på begreppet paroimia. Det kan vi översätta med liknelse, bild, ordspråk och liknande. Det är sammanhanget som avgör. Johannes använder aldrig det i synoptikerna vanliga begreppet parabolé. Men både paroimia och parabolé tog det gå tillbaka på hebreiskans mashal som avser ordspråk, billigtal, liknelse och liknande. I samma vers har vi den här meningen ekeinoi de och egnosan tina en ha elalei autois. Om man i sin översättning ska ta med alla orden så får vi översätta men dessa förstod inte vad det var som man talade till dem. I vers 7 ställer vi frågan vilken typ av genitiv vi har i konstruktionen hethyra ton probaton, ordagrant fårens dörr eller fårens grind. Är det frågan om riktningens genitiv? Så tycks de svenska översättningarna ta det som översätter dörren in till fåret. Eller uttrycker genitivkonstruktionen syftet med dörren. Tar man det i den betydelsen skulle man översätta dörren för fåren eller fårens dörr. Och till sist, i vers 8 noterar vi att auton i genitiv pluralis inte är en positiv genitiv utan objektet i satsen. Verbet akuo, höra, lyssna, tar ofta sitt objekt i genitiv. Generellt gäller att den man lyssnar till står i genitiv medan det man lyssnar på står i akkusativ. Jesu undervisning om herden och fåren sker i anslutning till lövhyddohäcktiden, det framgår av Johannes 7:2. Det här avsnittet som börjar där sträcker sig fram till och med kapitel 10, vers 21. Det som sen följer utspelar sig cirka 3 månader senare under tempelinvigningens fest. Hela vårt avsnitt sträcker sig här från vers 21 till och med 20, från vers 1 till och med 21. Och det kan vi dela in i 4 delar, varav de 2 första utgör söndagens evangelium. Vers 1-6 kontrasterar fårens herde med tjuven eller tjuvarna. Vers 7-10 beskriver Jesus som fårens dörr. Vers 11-18 Jesus som den gode herden. Och 19-21 det är motståndarnas reaktion på Jesu herdeundervisning. Tillsammans med Matteus 18, verserna 12-14 och Lukas 15:4-7 så är ju detta källan och ursprunget till vad som är kyrkans och de kristnas kanske mest älskade beskrivningar av Jesus. Jesus som herden. Dagens evangelium består som sagt av de 2 första delarna i avsnittet och de beskriver 2 olika scener. Det första tycks förutsätta en folla i vilken flera fårajordar är samlade. En större gemensam inhägnad, kanske med tak, i byn. Den andra tycks beskriva den mer primitiva ute i marken där herden samlar sin jord mellan några naturliga hinder, några stenblock kanske, och lägger sig själv i ingången. Bildspråket är typiskt för Mellanöstern och naturligtvis bekant för de som lyssnar på Jesus. Både från vardagen och ifrån Gamla testamentet. När det därför i vers 6 står att man inte förstod vad det var Jesus menade så är problemen inte bilden som sådan utan betydelsen på det djupare planet. Vad har detta med Jesus, med hans identitet, hans undervisning och hans förhållande till de andliga ledarna i Israel att göra? I Gamla testamentet möter vi vanliga fåraherdar men också begreppet som en beteckning på till exempel Mose i Psaltaren 77:20, David i Psaltaren 78:70-72 och även i Hesekiel 34:23. Gud själv, Herren, är ju herden par excellence i Gamla testamentet, till exempel i Psaltaren 23 och Psaltaren 80 vers 1. Falska herdar, det vill säga dåliga ledare i Israel, de kan fördömas som dåliga herdar, Jeremia 23:1-2 och Hesekiel 34:1-10. Och både Gud och den kommande Messias kallas för herdar i till exempel Hesekiel 34. Bakgrunden till det Jesus säger här ligger då dels i den dagliga erfarenheten av herdar och får. Jesus tycks i vers 1-6 avse en folla i vilket flera fårajordar är samlade, jordar som har olika herdar. Denna vaktas under natten av en grindvakt som bara släpper in de rätta herdarna, ägarna till fåren eller de som är ansvariga för dem. En tjuv måste ta sig in en annan väg. Vi vet från andra källor att en del herdar gav fåren namn som de lystrade till och hade de inte namn så kände de i varje fall igen herdens röst. Ett annat kännetecken för fårskötseln i Mellanöstern var och är än idag att herden går före sina får. Rosenius ord "oss följer ju herden" i psalm 51 beskriver snarare svenska förhållanden än det i Mellanöstern. Den andra delen, vers 7-10, tycks som sagt beskriva en annan scen i vilken herden befinner sig ute i vildmarken och för natten söker upp någon form av inhägnad i vilken han själv lägger sig och bildar grinden. Det som utmärker Jesu undervisning, det är kontrasten mellan honom som fårens riktige herde och de andra som är tjuvar eller rövare, främlingar som kommer för att stjäla, slakta och döda, för att sammanfatta Jesu beskrivning av dem. Han själv har däremot kommit för att ge liv. Han säger också att alla före honom är tjuvar och mördare. Det tog ju naturligtvis utesluta goda herdar som Moses, David, Jesaja, Jeremia, Johannes döparen och andra. Den viktigaste gammaltestamentliga bakgrunden är Hesekiel 34 och den framställer en kontrast lik den i Jesu undervisning. I Hesekiel 34 är kontrasten mellan Gud som den gode herden som vårdar sig om sina får och Israels herde som inte har omsorg om jorden och som låter den bli skingrad. Hesekiel 34, vers 11-16 är ju gammaltestamentlig text den här söndagen, men de 10 första verserna bör också studeras för att man ska få hela bakgrunden till det som Jesus säger i den här liknelsen eller i sin undervisning i Johannes 10. Texten ger oss också ett av de 7 jag är-orden som följs av predikatsfyllnad. Det förekommer i vår text i 2 varianter. Först i vers 7, jag är fårens dörr, och i vers 9 i mer absoluta termer, jag är dörren. Kanske har vi här en anspelning på Saltaren 118, vers 20. Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom dem. Ordet ligger också till sin mening nära det 6, jag är ordet, jag är vägen, sanningen och livet. Det är bara genom Jesus man kommer in i follan. Det är bara genom Jesus man blir frälst. Notera hur i grekiskan di emo, genom mig, kommer först i satsen i vers 9. Genom mig, om någon går in, ska han bli frälst. Det står vidare att han ska finna bete, vilket är en möjlig anspelning på Saltaren 23. Herren är min herde, mig ska intet fattas. Om vi sammanfattar så sägs 3 saker om herden som kontrasterar honom med de som inte är de riktiga herdarna. För det första, herden går in genom dörren, dörrvaktaren släpper in honom. Tjuven däremot klättrar över, bryter sig in en annan väg. För det andra så finns det ett ömsesidigt band mellan herden och fåren. Han känner den vid namn, de känner igen hans röst. De följer honom, de följer inte främlingen utan flyr för honom. Och för det tredje så har herden bete för sin jord. Fåren kan i frihet gå ut och in och finna bete. Tjuven däremot gör fåren till sin egen mat. Han stjäl, slaktar och dödar. Det är mot den här bakgrunden Jesus i nästa vers kan säga: jag är den gode herden. Men det är evangelietexten för den här söndagen nästa år.